Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om nordisk mytologi och asatro. Det är alltså avsnittet för dig som är fascinerad av skapelseberättelsen där urkon Audhumla slickade på salta stenar och därmed skapade asarnas stamfader Bure. Och kanske också för dig som går omkring med Tors hammare runt halsen på ditt lokala gym. Så välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritzson och som vanligt presenteras vi i samarbete med Acast.
Nordisk mytologi är de myter som fanns i vårt land innan den kristna läran tog över. Under vikingatiden dyrkades fornnordiska gudar som Oden och Thor, som trots nästan 1000 år av kristendom lever vidare. Några av de viktigaste källorna till dessa berättelser är Snorres Edda och den poetiska Eddan från 1200-talet. Den som ska berätta för oss om nordisk mytologi är Katarina Harrison Lindberg. Hon är historiker och har gett ut flera böcker och medverkar också i ett antal tidskrifter som Allt om historia och Språktidningen. Varsågoda, Allt vill att veta om nordisk mytologi med Katarina Harrison Lindberg.
Då säger jag hej och välkommen till Katarina Harrison Lindberg och vi ska prata om nordisk mytologi. Du har skrivit en bok som heter just Nordisk mytologi från A till Ö. Och första frågan, hur började ditt intresse för det här ämnet?
Det började faktiskt redan när jag var ganska liten. Nu var det inte därför jag skrev den här boken, men det startade med att jag gick hem från skolan när jag var från första klass och framåt och inte hade särskilt mycket att göra på eftermiddagarna hemma, så att jag lärde mig läsa genom att först gå igenom en stor bok om grekisk mytologi och fastna fullständigt i det och därefter gå vidare till nordisk mytologi. Och det gjorde mig helt såld på de här sagorna och skrönorna, och sen har det där väl egentligen alltid legat och jäst någonstans långt bak i huvudet på mig, och jag har alltid känt att det är någonting som jag har med mig. Men det var inte min idé att jag skulle skriva den här boken, utan den idén kom faktiskt från förlaget Historiska Media, för jag hade gett dem helt andra bokförslag som de ratade väldigt grundligt, och så sa de istället, skulle du inte kunna skriva en bok om nordisk mytologi? Och det var ju helt självklart. Jag vet inte varför jag inte hade tänkt på det själv, för det var ju, det är mitt ämne.
Det här är ju saker som då folk trodde på för 1000 år sedan eller mer. Ja. Vad har vi för källor egentligen vad har vi för källor helt enkelt?
En viktig källa är ju faktiskt arkeologiska utgrävningar. Som, som jag gärna vill lyfta fram faktiskt, för att de visar ju någonting av det som faktiskt ägde rum, mycket mer än det skriftliga källmaterialet som nästan till 100% är tillkommet i efterhand, alltså i en miljö som inte längre är alltså hednisk för kristen, utan i en miljö som är kristen och alltså färgad av kristna värderingar och kristna tankar, och där också författarna ibland försöker visa någon sorts avståndstagande till det här materialet. Så att delvis så är det arkeologiska utgrävningar som man får titta i. Vad finns det egentligen här som vittnar om religiös kult? Men sen finns det ju också då, och det som folk framförallt känner till, Snorres Edda till exempel, eller den poetiska Eddan, som är de här liksom två stora litterära benen som man står på när man gräver ner sig i det här.
Just det. Det finns någon arabisk källa också, någon person som stötte på vikingar i österled.
Ja, precis. Det är Ibn Fadlan som också beskrev, han är ju framförallt känd för att han har beskrivit en begravningsritual faktiskt, där han ser hur det är en hövding som har dött som ska begravas, och han försöker beskriva vad som sker där och hur det sker ett offer och av en kvinna som man dödar då när han ska begravas, den här hövdingen.
Jag tänker på, när man själv berättar en historia så skarvar man ju oftast lite grann och lägger till för komisk effekt. Jag tänker att det måste vara svårt att veta vad som är så här ditlagt av författaren och vad som verkligen stämmer med det som faktiskt skedde.
Det är svårt. Om vi tar Snorre som exempel då, så Snorre lever på början av 1200-talet. Han är en välutbildad man, men han är kristen naturligtvis, eftersom han är inte en viking, utan han är en medeltidsperson. Och han vill av allt att döma berätta om den nordiska mytologin som man fortfarande har stor kunskap om, men som det verkar som att han tycker att det här är ingenting som vi får glömma bort, utan det ska förmedlas. Men han förmedlar det i en kristen miljö, och han kan naturligtvis inte förmedla det som att det här är sant eller så, utan han måste sätta in det i ett ramverk som fungerar för sin läskrets. Och han måste också lägga det till rätta för att det ska bli en bra historia. För att den nordiska mytologin var, som av allt att döma, en ganska spretig religion, och den hade nog ganska stora lokala variationer. Men i Snorres version så ser han till att tillrättalägga det här så att det ska bli en bra berättelse. Så att den ska gå att läsa, och den går fortfarande att läsa. Så Snorres Edda är enormt läsvärd.
Det har ett litterärt värde, skulle du säga?
Ja, det är absolut. Man kan verkligen läsa den för att det är en bra text. Han var en väldigt bra författare, så att det finns alla skäl. Den är inte svårläst.
Och sen har du en poetisk Edda det är ett antal dikter och kväden.
Precis.
Av olika författare.
Ja, och det är ju anonyma författare som där man har samlat ihop, någon har samlat ihop ett stort antal förkristna och till viss del också kanske kristna texter, alltså inte rent kristna texter, men texter som kanske har inspirerats i alla fall under kristen tid. Mm. Och man vet inte åldern på det materialet egentligen, hur länge det kan ha cirkulerat i muntlig form innan det skrevs ner då, eller om det har funnits i skriftlig form tidigare. Det är jättesvårt att avgöra åldern på på det här materialet. En del saker säger man att det kanske är från 800-talet eller så, men väldigt mycket kan man egentligen inte belägga förrän kanske på 1100-1200-talet.
Mm. Sen får jag en känsla av att det är, dels handlar det om alltså ren religion med de här asagudarna och andra högre väsen, och sen finns det mycket berättelser som handlar om sagokungar och personer som mer eller mindre kan knytas till historiska händelser. Och så det känns som att det är ganska flytande, och gudarna liksom dyker upp i de här sagokungarnas värld också. Men ska man tolka det som att det finns en mindre fast gräns mellan det gudomliga och det liksom världsliga, mänskliga?
Ja, det kanske man kan säga, för båda de här bitarna förirrar sig ju in i det som är ren saga och kanske inte mytologi eller, kan, alltså, eller religionsutövning egentligen. De sagokungarna som man talar om då, eller sagohjältar, har man kanske berättat om för att man har föreställt sig att de faktiskt har funnits, att man vill beskriva någonting som så här, det här var våra förfäder, eller det här har hänt för väldigt länge sedan, och det här är spännande historier som, om människor som är som vi, fast de levde för kanske 200, 300, 400, 500 år sedan. Och förstås så spelar ju religionen roll för de här individerna. De får hjälp av kanske Oden i något slag, och helt plötsligt så möter de honom på motståndarsidan och de förstår att nu är det slut, nu kommer jag dö i den här striden, det här blir min sista strid. Men det är också ren litteratur, spänningslitteratur som man har berättat. Och samma sak sker med gudarna. Väldigt många av de här historierna som vi förknippar med de förkristna gudarna, Oden och Thor och Loke och allihop, det är ju inte saker som människor har trott på och föreställt sig att det verkligen har hänt, utan det är sagor som man har berättat om viktiga individer och som man har fortsatt att berätta om även sedan man inte alls tror på dem längre. Och därigenom så kunde de ju också överleva in i kristendomen och hela vägen fram till vår tid. Det är inte som att man har aldrig glömt bort de här historierna, utan man har alltid fortsatt att berätta om dem och skriva om dem. Och på det viset så har de överlevt, fast i en ständigt förändrad form.
Mm. Det visar ju på ändå den nordiska mytologins alltså styrka, att den har ändå puttrat på i vår kristna värld då, fram till våra dagar.
Jo, absolut. Det är ju oslagbara historier många gånger. När jag satt med det här arbetet så började jag berätta en del av de här sagorna för min 4-åriga dotter. Och hon älskar dem. Det kan fortfarande vara så där, om vi går på restaurangen kväll så kan hon sätta sig bredvid mig och så kan hon säga: kan du inte berätta om jätten Tjatse? Eller kan du inte rita jätten Tjatse? Och så ska jag berätta om vad han gör och hittar på när han rövar bort Idun för att få de här äpplena som hon ska ha då, och hur hon slutligen befrias. Det är en oerhört spännande historia.
När det gäller den nordiska skapelseberättelsen, är det också enligt Snorre då?
Ja, enligt Snorre, om vi ska vända oss till honom, så startar världen i någonting som absolut, det finns ingenting. Det finns bara ett stort svalg av tomhet.
Det låter ju modernt på ett sätt.
Ja, det är förvånansvärt modernt kan man tycka. Och i vardera änden av det här stora svalget så finns det hetta i ena änden och så finns det kyla i den andra änden. Och i det här kraftfältet mellan Muspelheim, det här jättevarma, och det iskalla Niflheim, så liksom uppstår det saker och ting, och det uppstår liv där. Bland annat så dyker det plötsligt upp en ko som livnär sig genom att slicka på stenarna på det här kalla, och hon slickar fram andra varelser ur isen, och vissa ytterligare varelser lyckas livnära sig på med hjälp av henne. Jätten Ymer diar henne till exempel. Och till slut så finns det gudar och de tar jätten Ymer och dödar honom och tillverkar jorden av hans kroppsdelar.
Och det blir också vatten av hans blod, va?
Ja, precis. Och i hans kött så börjar maskar kräla, och det är de som blir dvärgar sen.
Det är så, en stor jätte om han
det lyckas. Måste vara en väldigt stor jätte. Men detta är Snorres tillrättalagda version, och vissa delar har han antagligen åtminstone kanske hittat på själv, för att det går inte att belägga vissa av de här bitarna någon annanstans. Orden Muspelheim och Niflheim finns till exempel bara hos Snorre och inte någon annanstans.
Det finns ju lite olika släkter. Det finns ju asar då, som är de här asagudarna. Så finns det en annan släkt som heter vaner, och så finns det också jättar bland annat. Då, hur hänger de här ihop?
Ja, det är faktiskt svårt att reda ut. Hur det har varit från början kanske vi aldrig kan få fram 100%. För Snorre så är det skillnad mellan asar och vaner. Han anser att det är två olika gudaätter. Och troligtvis så är det någonting, han uppfattar att det är så. Om han hittar på att det är så, det vet vi inte. Eller om han faktiskt har det någonstans ifrån, det går inte att avgöra. Men innan Snorre skriver så används de här orden på ett annat sätt. Då används de som synonymer. Alltså det kan vara asar eller det kan vara vaner, det kan vara alver. Även alverna fungerar som gudar alltså. Och i princip som synonymer till vaner ofta. Man kan ofta i texterna se att gudarna kallas för asar och alver. Just för att det är två ord som de allitererar med varandra, så man använder dem gärna tillsammans. Sällan nämns vaner samtidigt då, så kanske ska man uppfatta alverna som vaner. Men det är svårt att göra den tolkningen. De som forskar på det här, de är inte eniga och det finns inte något riktigt facit. Det här är så, för det har inte överlevt helt enkelt. Vår uppfattning om vad alver är, det är någonting helt annat. Men troligtvis har det från början varit ett sätt att benämna gudarna.
Just det. Vi tänker mer på tolken kanske.
Precis. Och när det gäller jättar då, så framställs ju de ofta som, åtminstone i sagorna, som ondskefulla motståndare till gudarna. Men det är ju också, det finns en helt annan sida. De gifter sig med varandra ibland. Jätten Tjatses dotter då, Skade som kommer, hon är ju naturligtvis jätte. Men hon blir gift med en av gudarna.
Men hur ska man tolka det här med, är jättarna så mycket större än asarna och vanorna? Eller hur?
Jag tror att de, i många fall har de nog samma storlek.
Ja.
Och detsamma gäller för dvärgar som antagligen inte var några små varelser, utan de kan fungera som likstora i berättelserna. Men det finns också berättelser där jättarna är helt enorma, som jätten Ymer då till exempel, som var den här gigantiska varelsen som man kunde bygga hela världen av. Så de kan se ut på olika sätt. Jättarna står för mer oreda och kaos i berättelserna än vad gudarna gör. Men i övrigt så är det inte så stor skillnad. De har ju båda sorterna har övernaturliga krafter. Och de kan lätt gifta sig med varandra och få barn. Och de kan dö. De är inte odödliga, några av de här varelserna. Så att de har väldigt många likheter, men generellt sett så har väl jättarna något mer destruktiva krafter än vad gudarna har.
Och Loke är av jättesläkt, var han inte det?
Ja, han kallas också troll ibland. Men han benämns lika gärna som gud, precis som de andra. Snorre kallar honom gud ganska ofta i sina texter.
Men det med gudarnas hemvist då, det är ju då Asgård, och sen har den här Valhall, den här kända då hallen där.
Precis.
Där krigarna kommer till när de har fallit på slagfältet. Alltså en sån sak som Valhall, det är också bara Snorre eller finns
Nej,
det på andra ställen också?
Man kan stöta på en del av de här, nästan alla gudar har platser där de bor. Just Odens Valhall är det som är allra mest känt. Och det, precis som du säger, så är det dit som stora hjältar kommer när de dör, och så blir de hans krigare som ska stå tillsammans med honom när Ragnarök inträffar och de ska strida mot de onda varelserna i världen.
Just det. Och då är nästa fråga då, Ragnarök, den här yttersta dagen då, om man ska kalla den. Är det också ett allmänt utbredd?
Ragnarök nämns bland annat i en av de mest kända Edda-dikterna i Voluspa, där det beskrivs hur det ska gå till, alltså vad som föregår Ragnarök, och att det ska vara onda år innan dess, och att män ska strida mot varandra, alltså fäder och bröder ska strida mot varandra, och inga ska hålla sams längre, och att det ska vara en allmän eländig tid som varslar om den här undergången. Så det är ingenting som Snorre hittar på, utan det förekommer även på andra ställen.
Mm. Vad tror man händer efter Ragnarök?
Då ska ju en ny värld uppstå. Många dör ju, alltså nästan alla dör. De flesta av gudarna faller, men alla gör det inte. En del kommer att överleva, och det finns också människor som lyckas överleva och som ska befolka den här nya jorden som står upp och är alldeles ren och fräsch.
Om man kikar på så här ortnamn, så har du Frö eller Frej, och då Thor och då Oden, som man kan följa de här gudarna geografiskt i Sverige. Vad kan man säga, eller kan det ge oss några ledtrådar till vilka gudar man tillbad?
Ja, det kan det faktiskt. Det finns ju en föreställning om att man trodde på alla de här gudarna likadant över hela linjen, att man valde en gud till det ena och en gud till det andra, men så var det troligtvis inte, utan det är mer troligt att man på en ort eller i en bygd framförallt höll sig till en av de här gudarna. Så låt säga att vi har en plats som heter Torslunda eller Torsvi eller någonting, så betyder det att där har man vördat Tor. Åtminstone betydligt mer än vad man har vördat någon annan. Man har naturligtvis känt till de andra och berättat om de andra och vetat om att de i bygden där borta där allting heter någonting som har med Frö att göra, de vördar Frö istället. Eller Frej, som vi säger här. Men man verkar ha hållit sig till en gud framför allt.
Kan man säga någonting geografiskt? Eller var Tor populärare i Västsverige eller någonting sånt?
Det har gjorts undersökningar på det. Och vad man framförallt kan se är att Oden, som vi uppfattar som en huvudgud, inte alls har varit lika spridd i äldre tid som vi föreställer oss, utan att han är en ganska sen huvudgud som har vördats inom, alltså framförallt bland krigare som har tyckt att han har varit bra att hålla på, eller den eliten som har tänkt att det här är vår man. Och just för att han fick den framtoningen så möter Snorre honom i den situationen att det här är någon sorts ledargud, det är de ledande i samhället som håller sig till honom, och då blir han också ledaren för de andra gudarna på ett sätt som han troligtvis aldrig var i verkligheten, utan där var han en av väldigt många. Och det är påfallande att gudarna har ju överlag väldigt många strängar på sin lyra faktiskt, att man vi föreställer oss att Thor ska vara den här hetlevrade mannen som slår ihjäl jättar med sin yxa och att han inte gör någonting annat. Men om det nu är så här att man på en viss ort har vördat Thor och nöjt sig med det, då har han naturligtvis också kunnat assistera vid barnafödslar och fixa med skörden och skydda mot troll och vad det nu är. Så att de har varit bredare än vad vi kanske föreställer oss i sina ämnesområden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså, vad skulle du säga är den vanligaste missförstånden vi har kring nordisk mytologi?
Den vanligaste missförstånden skulle jag säga är att vi tänker oss det som en utpräglat polyteistisk religion där gudarna har olika sfärer att arbeta inom. Men förmodligen var det inte så. Utan de var mer allround och man trodde inte på alla samtidigt. Och en del av de här gudarna har man troligtvis aldrig trott på. En sån som Loke till exempel. Det finns ingen Loke-kult. Det finns inga ortnamn uppkallade efter Loke. Det finns inga arkeologiska belägg någonstans för att någon någonsin har trott på Loke.
Men det kanske var för att han var en bad guy?
Eller? Ja, det skulle det kunna vara. Ja. Men då har vi också i andra vågskålen så har vi Balder. Den här oerhört väna guden som dör och på grund av Loke. Som det inte heller finns någon kult. Bevara dem. Och som man antagligen aldrig har trott. Han är en person som man har berättat om. Mm. Och detsamma gäller Idun till exempel med äpplena. Finns ingen Idun-kult så vitt det går att bedöma. En del av de här gudarna som man inte kan hitta belägg för kult tror man kanske ändå att det har förekommit. Heimdall är en sån gud som man föreställer sig har väldigt gamla anor och som det kanske kan ha förekommit kult av, men den är, när de här historierna skrivs ner så är det så bortglömt så att det finns helt enkelt inte kvar. Det finns inte kvar i några ortnamn eller någonting för att det är för gammalt.
Just det.
Detta är en hypotes, det går ju aldrig att bevisa det. Men det här gäller inte en sån som Loke eller Balder. De är inte så gamla. Så skulle det ha funnits kult av dem så hade vi känt till det.
Men om man då går in på liksom den själva kulten eller själva den religiösa aspekten då, om vi kikar på de arkeologiska fynd som finns och andra källor, vad vet vi om hur kulten bedrevs?
Länge så hade man en föreställning, åtminstone om vi nu pratar länge, på 1900-talet så hade man en föreställning om att kulten var uteslutande utomhus. Går man till 1800-talet och sådär, då var man ganska säker på att det fanns kulthus, alltså stora tempel och så. Men det där släppte man lite grann, för man tyckte inte att man hade inga belägg för det. Men nu har man faktiskt hittat kulthus. De kallas för kulthus, man kallar dem inte för tempel. Bland annat så har man hittat ett i Uppåkra som ligger mellan Malmö och Lund. Som verkar ha varit väldigt stort. Förmodligen har det varit byggt i två våningar. Och det kanske kan ha påmint lite grann om en stavkyrka i konstruktionen. Alltså, att det har liknat det lite grann. Och den har stått i århundraden, så att den har verkligen, det har varit en långtids verksamhet där.
Och Uppåkra var en stad eller stadsbildning som fanns då, jag menar, innan 1000-talet, som jag förstod, så konkurrerades den ut lite grann när Lund växte som maktcentrum.
Ja.
Så då är det som vi ibland kallar då vändeltid, även om då det kanske skulle kunna kallas Uppåkra-tid lika
väl. Det skulle man kunna kalla det. Ja. Om man hade bestämt sig för det här i Skåne så hade det kanske blivit så.
Ja.
Men sen har man hittat det på ytterligare några ställen. Så att viss kult har man uppenbarligen haft i den här typen av byggnader. Men man har också varit utomhus. Bland annat så har man gjort utgrävningar i Närke. Ordentliga utgrävningar vid mossar där man har hittat då byggnader som plattformar byggda i trä också med spångar ut i mossen, och spången den är så smal så att man kan inte gå många på den, men man kunnat kanske gå en i taget. Så man föreställer sig ju då att på den här plattformen inne vid kanten på mossen, där har man kanske festat, och vad man har gjort det finns ju inga belägg för, ätit antagligen. Men om man sen har dansat eller jonglerat eller vad man nu, det går inte att veta. Och sen är det kanske en person eller ett fåtal personer som har varit utvalda då att få beträda den här mossen och gå ut på spången och kanske överlämna offer till gudarna. Mm. Och det har de på stranden bara kunnat se på avstånd då. Så de får inte vara med där.
Nej. Men när du nämner det då, fanns det, eller har man någon känsla om det fanns något prästerskap, alltså människor som helt höll på med det religiösa livet?
Inte som fullständigt och bara höll på med det, utan ofta var det nog så att de som var ledande i en bygd också kunde ha religiösa funktioner. Mm. Det var till exempel så att det är därför som man föreställer sig att de antagligen avgjorde vad det var folk skulle tro på. Om det var så att de ledande i bygden höll sig till Tor till exempel, då gjorde andra också det, för det fanns inte så mycket alternativ, för att de som skötte om offrandet, de gjorde det till Tor helt enkelt, och då var det man fick finnas i. Så att de som satt på de största gårdarna, de var också de som ombesörjde att det blev en religiös kult, och som kanske hade möjlighet att bygga då ett kulthus till exempel, eller anlägga en sån här offerplats någonstans. Mm. På Island så förekom det begreppet gode till exempel, som var en titel som man gav till de här personerna, och det ingick i deras verksamhetsområde att de skulle se till att hålla kultplatser i skick och så. Och med tiden så blev det här en civil titel, alltså det var fortfarande en god, det var en sån som kunde lagen och som bestämde i området. Och sen har vi de kvinnliga völvorna som mycket väl kan ha haft, och även de andra uppgifter, alltså varit oerhört inflytelserika i samhället. Men deras specialkompetens var ju att de kunde sätta sig i samband med andevärlden eller spå framtiden och ja, kanske till och med påverka framtiden om de var tillräckligt kraftfulla.
Men det var en typisk kvinnlig titel?
Ja, en völva var nog nästan alltid kvinna. Det ansågs inte manligt att ägna sig åt sejd, som ju de här völvorna gjorde. Odin var en sån som gjorde det ändå, men då han anklagas för att vara omanlig när han gör det. Så att,
ja,
det är en typisk kvinnosyssla.
Ja, det är svårt att se Odin som omanlig, men...
Ja. Nej, det är Loki som säger det. Och det...
Ah, okay. Ja. Det här med offer, att man offrade djur och så är väl belagt. Men det finns ju också historier om människooffer, att det skulle ha förekommit.
Ja, och det kan det ju säkert ha gjort. Men det absolut vanligaste är djuroffer. Det har till och med faktiskt varit så att man har hittat träd där man troligtvis har hängt djur och kanske människor, det vet jag inte. För det har man ju också föreställt sig, att det där är en skröna, att det skulle hängas offer i träd. Men på Frösön så har man gjort en utgrävning under kyrkan faktiskt, där man har hittat resterna efter vad man tror är ett offerträd.
Hur var gravskicket då? Hur begravde man människor, och vad kan det ge för ledtrådar kring kopplingen till religionen?
Det fanns ju inte ett sätt, utan det fanns ju mer än ett sätt. Men ett sätt att begrava var ju just de här skeppen. Att man bygger antingen ett riktigt skepp och gravsätter folk i. Sådana har man ju faktiskt hittat. Och då är det så här, man tar ett skepp, kanske inte specialbyggt för just det här, utan det kan ju vara ett skepp som man har använt redan tidigare, men som man av något skäl då vill pensionera och göra om till grav. Och sen så placerar man den som är död på det här skeppet med allt vad den personen kan tänkas behöva i form av husgeråd och kläder och hästar och mat, allting som kan behövas, trälar och så vidare. Och därefter så lägger man skeppet i en hög, alltså man täcker det med jord och så, och bygger upp en ordentlig hög över det. Och troligtvis har det här tagit månader i anspråk att göra. Och det är inte heller säkert att man har täckt hela skeppet samtidigt, utan att det har varit en process och det har kunnat pågå annan verksamhet på de delar av skeppet som inte har varit övertäckta.
Men man hade någon slags idé om att de döda då, särskilt om det var en fin släkt, att man fick med sig alltså kläder och vapen och smycken och saker som man tänkte sig att de skulle behöva då i livet, ja, efter detta.
Även alltså riktiga små saker, allting som man kan behöva ha för att man ska vara väl utrustad. Men det fanns ju många skäl till att man gjorde detta. Ett skäl var ju naturligtvis att den som hade dött, man trodde att den behövde de här sakerna. Men det var ju också ett sätt för de efterlevande att visa att det här är vad vi kan kosta på våra döda, och det är en maktdemonstration också förstås.
Men idag så tänker jag, men det lever ju kvar, men när man klär en döda i fina kläder och liksom en fin kista, så att det finns någon slags respektaspekt av det också. Att
för vi uppfattar ju idag att det här är kanske av respekt. Ursprungligen så har det troligtvis inte, har antagligen inte respekten varit det viktigaste, utan det har varit att man dels vill visa att man kan, dels vill vara säker på att den döda har vad den behöver, för att man har varit rädd för folk som har dött. Man har tänkt sig att får de inte vad de behöver så kommer de inte vara nöjda i livet efter detta, och då kan de kanske komma tillbaka eller skada oss på något vis. Och det vill man inte riskera, så att då ser man till att utrusta dem, och man ser till att kanske återbesöka dem och vörda dem även efteråt. För det har ju funnits även förfäderskult i den förkristna nordiska religionen, att man har vänt sig till de här gravhögarna och fortsatt att lägga ner offer och gå ut med gröt till dem och se till att de hålls på gott humör, de som bor i högarna.
Det här med motsatsparet kropp-själ känns som en senare påfund. Kanske kristet eller ännu senare. Men du skriver lite grann i din bok om hur man på den tiden såg på det som inte var, vad ska man säga, kropp.
Ja, precis. Själen är en kristen grej. Och vi hade inget ord för själ ens i svenskan eller i de nordiska språken innan kristendomen dök in. Alltså det fanns inte som begrepp. Däremot inte sagt att man trodde att människor bara var en kropp. För så var det inte. Utan man trodde att folk hade andra dimensioner än just själen. Och dels så kunde ju en völva då frammana andevarelser. Alltså människor eller djur som liksom var lössläppta ur kroppen, som kanske för att de var döda och så att man kunde kontakta dem. Men det var också så att man tänkte sig att vissa människor kunde liksom släppa iväg sin en ande och manifestera sig hos anförvanter eller fiender eller vad det nu är, och alltså till och med göra handgriplig skada om de var tillräckligt duktiga på det. Så det var inte så att man satt inte fast i sin kropp på samma sätt som vi tror att vi gör idag. Men det var inte själen som gav sig iväg, utan det var andra delar av ens andeliv. Ja, det finns någonting som man kallar för hug.
Ja.
Eller håg.
Jaha, okej, som är glad i hågen.
Ja, precis. Det är samma ord. Och just den kunde verkligen manifestera sig och liksom ställa till det för andra om den ville det. Och sen finns det vårder också. Det är en annan sån här andedel av människor.
Men det du sa innan om att de här hugen då till exempel, att den kunde lite leva sitt eget liv, var det också ett sätt för människor att förklara det, alltså, så irrationella handlingar, så det var inte jag, det var min hug som gjorde det.
Jag vet inte om det finns belagt att man tänkte så, men det kanske man skulle kunna göra. Men jag tror att hugen var egentligen, alltså det var en viljeansträngning. Den okay. gav sig inte bara iväg så där hip som happ, utan man kunde få sin hug att göra saker, men man var tvungen att veta vad man gjorde.
Förutom då hela den här, alltså den nordiska mytologin kring asarna och den delen, fanns det ju en folktro också som handlade mer om olika naturväsen och skulle du kunna berätta lite grann om det?
Ja, det tror jag att i stor del är, alltså det som vi skulle kunna kalla för vardagsreligiös utövning. För att dels så fanns, precis som du säger, de här gudarna. Men man vände sig ju inte bara till dem, utan man vände sig också till förfäder. Som jag nämnde tidigare, att man offrar till förfäder och håller sig väl med förfäderna. Man ser till att de har det bra i gravarna och man fortsätter att utfodra dem där de håller till så att de ska passa gården. Man ser ju ofta till att belägga gravplatser i närheten av där man bor, just för att de ska kunna fortsätta ta hand om en. Det finns en teori som säger att tomten har sitt ursprung i de här förfäderna faktiskt. Nu är inte det, den är inte oemotsagd, den här teorin, utan det är, och jag vet inte alls om man kan säga det, men just fenomenet att man sätter ut mat till sina förfäder är ju någonting som har levt vidare och så småningom i alla fall kommit att överföras på just tomtarna. Mm. Och det är precis samma fenomen, att man ser till att utfodra dem och de ska i gengäld ta hand om den plats man bor på.
Direkt linje från Oden till julklappsutdelningen.
Ja, precis. Det finns de som har påstått det. Jag är kanske inte helt övertygad.
Nej. Hur har bilden av asatron och nordisk mytologi förändrats över tiden, skulle du säga?
Den har ju förändrats faktiskt hela tiden. Mm. De första förändringarna kom ju faktiskt i och med att man intresserade sig för det även ganska direkt efter att kristendomen hade slagit igenom, och man ville bevara det här och man försökte tillrättalägga det då och fortsätta och berätta om det, och vissa skrönor fortsatte man och dra framför brasan om vintrarna, och det är till och med så att en del av de här historierna, de blir så populära så att de lyckas ta sig in i folk, alltså sånger, och tror till och med de hamnar på skillingtryck på 1800-talet. Den här historien med när Thor blir av med sin hammare till exempel. Jätten Trym som stjäl hans hammare Mjölner vid något obevakat tillfälle, och han säger att han inte tänker lämna tillbaka den om han inte får gifta sig med Freja. Och det kan ju naturligtvis inte gudarna gå med på, men de försöker ju övertala Freja om att hon kanske ändå ska ställa upp då, och hon vägrar förstås, hon är inte intresserad av att gifta sig med Trym, och det får lösa sig genom att Thor själv får klä ut sig till brud, och han får ta med sig Loke som brudtärna och ge sig iväg till Trym då för att fira bröllop. Och väl där så lyckas han få lägga händerna på sin hammare, och då slår han ju ihjäl Trym och hela hans släkt. Och det här är ju en jättebra historia. Så att den kommer att överleva i folksånger, och finns inte bara i Sverige. I Sverige heter den Hammarhämtningen, tror jag.
Okay. Alltså nu, vi pratar ju om asatron och den här mytologin som någonting som är kopplat till vikingatiden, det är Skandinavien vi pratar om, men jag tänker på övriga delar av norra Europa, England och Tyskland, alltså, kan man hitta några kopplingar där, liksom, finns gudanamnen och, eller finns andra historier även där?
Alltså historierna var nog mer spridda än vad vi kanske föreställer oss. En del av de här historierna finns ju till exempel även i Tyskland. Och det finns belägg även från engelskt håll att man kan hitta stenar och så som har inskriptioner eller bilder som visar att man har känt till berättelserna. Så att det är inte bara Sverige, Norge, Danmark och Island, utan det har varit mer spritt än så.
Mm.
Och sen finns det ju kontinentala motsvarigheter till våra nordiska gudar då.
Men det var väl det att resten av Europa kristnade så mycket tidigare än vi, så att de kanske inte fick fäste på samma sätt då?
Nej, så sagorna fortsatte ju, de kom ju att överleva. Mm. Vi har till exempel Nibelungenlied i Tyskland som är en hjältesaga som kom att överleva och som Wagner lyfte upp och gjorde opera.
Just det, och där finns det då alltså Wotan till exempel.
Precis.
Som är väl någon slags motsvarighet till Oden då?
Ja. Som i nutida operauppsättningar alltid går omkring i skinnrock.
Just det.
Ja.
Det är enligt tidens trend.
Jag vet inte hur många Wotan i skinnkläder jag har sett vid det här laget. Vi behöver något riktigt.
En uppmaning till landets operaregissörer,
ja,
och
precis.
Kostymer.
Mm. Det är absolut.
Den här podden heter ju Allt du velat veta. Har du något ämne utanför din egen expertis som du är nyfiken på att veta mer om?
Ja, det är ju faktiskt så. Jag skulle vilja veta mer om massor. Jag skulle vilja kunna tyska, för jag kan inte tyska.
Och allt jag vill att veta om tysk grammatik.
Precis, allt jag vill att veta om tysk grammatik. Jo, och glosor.
Katarina Harrison Lindberg, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack för att jag fick vara med, det var jättekul.
Katarina Harrison Lindberg om nordisk mytologi. Vill ni veta mer så kan jag rekommendera Katarinas bok Nordisk mytologi från A till Ö, som förutom en grundlig introduktion till ämnet också fungerar som ett uppslagsverk. Här kan ni till exempel läsa om dvärgen Doljtrase, jätten Rostjuv och höken Väderfjölne och många, många andra. Podden görs som vanligt av mig, Fritte Fritsson, Ida Wahlström som producerar och Gustav Wolf som klipper. Och den presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.